De senaste veckorna har vi berättat om olika skånska milstolpar i vår sommarserie. Enskiftet och slaget vid Lund till exempel. Nu ska vi titta på en skånsk milstolpe rent bokstavligt, för på många håll i länet står de. Milstolparna, eller milstenarna som de också kallas, som placerades ut för att röja upp i avståndsdjungeln. Kulturgeograf Eva Persson arbetar med forn- och landskapsvård på Länsstyrelsen. Och reporter Helena Frank tog med sig henne och vår praktikant Dag Jensen ut för att titta på en stolpe.
Här framme står någonting som ser ut att vara rätt sten. Gusnova-stenen heter den nu, va?
Ja, vi kallar den så istället för att bara ta den här tråkiga siffran i fornminnesregistret, så går den under Gusnova-stenen.
För att den finns i närheten av Gusnova som, ja. Jag vet inte, kan man kalla Gusnova ett samhälle eller vad är?
Jag tror nog att det är en by, och den här stenen står ju längs med den gamla Lundavägen mellan Ystad och Lund, ja, helt ja. Enkelt. Och här har man då rest ett antal milstenar då, och då är här helmilstenar som visar hur lång en hel mil var längs med den här vägen. Och sen har man delat in även i fjärdedelsmilar och halvmil.
Så det finns stenar för halvmilar och kvartsmilar också?
Ja, en del. Just aha. På den här sträckan finns det välbevarat. Så det kan man leta upp här om man gör sig en utflykt.
Hur ser den ut den här då?
Ja, den här kika lite. Typiska milstenen, den har ju då en krona högst upp på stenen.
Och alltså inristad då?
Inristad, ja. Inhuggen i sten. Och sen är det då så här FRS. Och det betyder då Fredericius, Fredrik Rex Svesia. Och en mil 1799.
Ja,
eller något är faktiskt av här, den här stenen.
Oj då, ja den.
En gång har den nog gått sönder.
Den ser lite sprucken ut, precis som om hon har vält om kulden.
Så 98 ska det nog stå, va?
Ja. Men du, det här FRS då, alltså är det svenska kungen Fredrik då?
Ja, det är det ju. Och sen på de här milstenarna är det ofta även landshövdingarnas signatur med på dem. Det brukar ofta stå JC, Johan Kronman, som är en landshövding som lät uppföra rätt många milstenar.
Mm. Varför är deras sigill med då?
Det var ju ett sätt att manifestera sig själva helt enkelt. Mm. Och milstenar sattes ju upp längs med alla länsvägar och häradsvägar mellan 1649 till 1890-talet, tror jag. På 1600-talet då, när stormaktssverige var som störst helt enkelt. Man hade mycket resande långt iväg, och för att bönderna, allmogen, inte skulle heller ha den här skjutsplikten hela tiden, och så var man tvungen att lägga in traktamente och reseersättning helt enkelt till ämbetsmännen. Och sen var det ju rätt lurigt, för alla landskap hade ju sina egna mil.
Alltså avståndsbedömningar. Då,
avståndsbedömningar och egna milstenar. Och,
ja, men man bestämde väl då att det skulle vara en stadsmil helt enkelt.
Precis,
att man bestämde hur lång en mil är.
Ja, och då utgick man från Stockholm. Och från Stockholms slott så mätte man då upp utåt liksom.
Vänta, så här. Nu kommer en bil till här. Ja. Låta den köra förbi. Det är inte jättemycket trafik här, men det går en busslinje och det kommer några bilar i alla fall.
Ja,
de utgick från Stockholm.
Ja, och så mätte de upp då så att det här skulle bli förtroendeingivande för alla. Alltså att alla skulle anamma den här nya svenska milen då. Och i början då uppförde man mest milstenar i eller milstolpar i trä. Men eftersom de inte var så beständiga, så på 1700-talet så har de ju framförallt i Skåne då gått över till att använda sten. Så här i Skåne ser vi ju helmilstenar oftast i sandsten eller kalksten.
Vad är den här då?
Ja, det här ser faktiskt ut som något annat, som granit. Så det finns ju lite annat också, klart.
Jag tänkte måtta lite hur hög den är, det sa vi nog inte. Det finns en, ska vi kalla det för sockel eller någonting sånt där bak till?
Ja, de äldsta stenarna står ju helt fria utan postament. Sen de helmilstenarna och de som kommer upp lite senare i 1700-tal, 1800-tal, de har en kallmurad, ett kallmurat fundament av sten då. Alltså det vill säga att man har lagt upp sten bara runt om.
Och det här fundamentet är väl en, ja, ska vi säga en knapp kvadratmeter kanske. Och själva stenen är då, ska jag måtta efter mig, stenen når mig till midjan ungefär. Är det en normal storlek eller brukar de vara större eller mindre?
Ja, helmilstenarna är ju högre. Men sen när man går ner till en halv mil och en fjärdedels mil så blir de kortare faktiskt. Så det var ju ett sätt att hålla koll på utan att se ristningen i stenen.
Men den milen som de mätte upp då, den var ju inte som vår mil idag heller. Utan Nej. Det var någonting annat. Hur lång var en mil då?
Den var lite längre eftersom den utgick från alnemåttet. 10 600 meter ungefär var den milen då på 1600-talet fram till 1890. Då man gick över till den mil vi har idag.
Men det måste ju ha varit lite senare här i Skåne tänker jag. För att vi var inte svenskar förrän 1658 heller. Så att det här kom ju till lite innan.
Precis.
Det var väl kanske en del i försvenskningen också det här,
ja,
att man satte upp dem.
Ja, det fasades säkert in successivt när man fick ordning och reda här med det svenska styret.
Finns alla kvar?
Nej, det gör de nog knappast. Men många har blivit omhändertagna och flyttats till en säkrare plats. För breddar man vägarna och gör om dragningarna så måste man flytta på dem. Och en del står ju till exempel på Kulturen eller något sånt här ställe. Men idag så till exempel längs med väg 11 utanför Sjöbo så kan man ju se stenarna ändå kvar. Fast lite längre ut från vägen då, in i skogen liksom.
Ja, man har flyttat dem när man har breddat vägen. Ja. Men flyttat dem i sidled.
I sidled, ja, precis. Ja. Så man kan ju inte vara helt klar över att den står på ursprunglig plats. Mm.
Men den här är ju, det var en spricka längst ner då.
Ja.
Och sen är där...
Så vi har bevakning på dem. Trafikverket har ju koll på alla allt som står inom vägområdet. Då. Så de tar kontakt med länsstyrelsen när det behövs göras åtgärder på dem. När det har varit snöröjning till exempel under vintern så har en del fått lite skador. Och då kommer det in och så fattar vi beslut om återställning av stenarna.
De här faller under fornminneslagen då?
Ja, kulturmiljölagen som det heter sedan 1 januari.
Ja. Mm. Och då får man ju inte göra åverkan för då det är brottsligt helt enkelt. Men vad händer då med snöröjarna om de gör åverkan?
Ja, alltså det är ju så. Det krävs ju tillstånd för alla ingrepp i fornlämning. Men det är ju svårt att fälla vem det är som har... Vi har ju inte varit på plats och sett vid snöröjningen när den har... kört ner den här, så vi kan ju inte fälla någon där i det fallet. Så de målen lägger vi inte fram i domstol så att säga.
De gör kanske inte det med uppsåt heller.
Nej, de gör inte det.
Men du, det är inte bara du och jag som är här idag utan vår praktikant Dag är med också. Mm. Och Dag har stått lite uppe på det här fundamentet nu. Får man göra det?
Ja, det här blir ju faktiskt inte någon skada. Men man ska ju inte ställa sig och hänga över milstenen. För just den här har ju en spricka. Mm. Och det vet vi ju att de där stenarna kan ju vara jättetunga. Och man kan ju skada sig på dem.
Men man får ta på dem och känna på dem.
Man
och så,
får ta på dem, ja. Mm. Det är ingen fara. Vi har ju resonerat som så också. Så länge de här nu står längs med vägkanten och så tillför de ju alla resenärer någonting. Och så vi lappar och lagar och undviker att ta in dem och lägga dem i något arkiv. Mm. För vem skulle de glädja där?
Den här är ju faktiskt ganska lättillgänglig. Den står, vad ska vi säga, 5-6 meter från vägen. Och det leder en liten gång upp till stenen här för att den står...
Ja, en liten anslutning till...
Anslutning till markerna här, ja, för att den står ju, det finns ett ganska djupt dike då, mellan själva vägen och stenen. Men...
Och eventuellt så står den också i en gräns här faktiskt mellan de två fastigheterna, ser det ut som.
Ja, just det.
Mm. Ja. Det är en jordvall som bakom stenen då. Mm.
kall stendag.
Mycket kall och våt och någon algsak på den eller något liknande.
Lite fågelbajs har vi här på toppen också.
Precis. Stenlav. Mm.
Stenlav heter det.
Mm. Stenlav.
Det är de här små vita och gröna fläckarna på sidorna här. Det känns inte så mycket ristat faktiskt. Det känns mest som att det är målat. Alltså det är inte... Jo, det här FRS, kungens initialer, det känns ristat. Det är lite djupare. Men kronan där ovanför känns nästan som om den inom citationstecken bara är målad. Men
ja,
den känns lite grundare.
På,
Vad är det för färg i dem? Är det någonting som man gjorde då när de restes eller är det någonting som man gjort senare?
Nej, den här färgen är påförd bara för något år sedan, för den här stenen har varit inne för lagning då. Och då brukar vi förorda att man använder en alkydlackfärg eller en linoljefärg för att måla i. Vi vet ju faktiskt inte riktigt vilka färger det har varit. De här har ju varit målade, de här helmedelstenarna. De kanske har varit helt röda och med guld i kronan kan man tänka sig kanske när de är nyuppförda, men nu målar vi bara i dem i svart då, för att det ska synas och hållas så länge som möjligt. För färgen, den vittrar bort så småningom.
Den här reseersättningen som ämbetsmännen fick, hur hög var den?
Ingen aning. Men det var ju ett traktamente. Alltså då började det liksom att man skulle ha ersättning för... Och just att man skulle ha kontroll på... Att de inte då tog ut för mycket eller för lite. Eller för lite är väl knappast möjligt. Men, men alltså man skulle kunna ha koll på vad som var rimligt då. I ersättning för den här resan till exempel från Stockholm ner till Skåne då. Eller ännu längre.
Men nu har ju vi sagt både milstolpar och milsten. Vad är det korrekta namnet? Eller är det korrekt med båda?
Milstolpe är ju egentligen det korrekta tycker jag. För det kan ju finnas milstolpar som är uppförda i gjutjärn och i trä på andra ställen i landet. Här i Skåne är det ju framförallt i sten då. Men man säger också att man har passerat en milstolpe. Det är ju ett delmål, en etapp som har avlagts. Och sen att det råkar vara en jordig sten, då blir det ju milstenar liksom. Man säger också.
Det sa Eva Persson, kulturgeograf på Länsstyrelsen. 1649 infördes alltså gästgiveriförordningen och regeln om riksmil. Förordningen sa också att gästgiverierna och skjutshållen skulle ligga med max 2,5 mils avstånd. Här skulle resande kunna sova, äta och byta hästar istället för att som tidigare gästa eller våldgästa vilken bondgård som helst. Tanken var att kungens och kronans män skulle få gästa gratis, men systemet missbrukades av andra grupper. Efter 1649 skulle alla betala för sig. Och traktamentet som Eva Persson berättade om medförde då att de som reste i statlig tjänst i alla fall slapp betala ur egen ficka. Milstolparna hjälpte också gästgivarna att beräkna hur mycket de skulle ta betalt för skjutsningen. Inte förrän 1734 blev det lag på att det skulle byggas särskilda gästrum. Fram till dess fick resenärerna finna sig i att sova och äta inne hos gästgivarbonden. Och kungen som nämndes i inslaget är Fredrik den första som regerade 1720 till 1751. Vill man titta och känna på en milstolpe kan vi förutom de på väg 102, alltså Gamla Lundavägen, tipsa om en hel milstolpe som står i centrala Veberöd på en gräsplätt i korsningen Sjöbovägen-Ängavägen nära Vevrehemmet. Den är från 1728 och står på en sockel som är uppbyggd av stenar som en gärdsgård. Och så finns Skånes äldsta, daterad till 1663, i Ystad på Stora Västergatan i korsningen med Svartgränd. På den är en del av texten dock bortvittrad.